Varmt välkommen till Företagarpodden med mig, Benjamin Dosa, vd på Företagarna. Idag ska vi träffa en person som har grundat flera bolag och är aktuell med en uppmärksammad granskning av Sveriges kommuner, regioner och flera myndigheter. Han har tidigare grundat MP3-spelarbolaget Jens of Sweden. Alla ni som är 80 eller som jag, 90-talist, har nog en nära relation till Jens of Sweden. Hörlursbolaget Jace och senast Automile. Vi säger varmt välkommen till Jens Nylander.
Tack Benjamin.
Och jag tänker att vi delar upp den här intervjun i två delar. Vi börjar lite med den här uppmärksammande kommungranskningen som du har fått mycket media kring. Och sen går vi vidare på din företagarbakgrund. Kan du berätta lite för alla lyssnare som kanske inte är helt insatta. Vad handlar kommungranskningen om och vad är det du har gjort egentligen?
Den handlar om att jag har kontaktat alla Sveriges 290 kommuner, 21 regioner. Och börjat kontakta alla Sveriges myndigheter och även kommunala bolag för att begära ut egentligen alla deras leverantörsfakturer mellan 2022 och 2023. Och när jag får de här uppgifterna så matas de in i ett AI-system som jag efter min försäljning av Automile någon början på 2021 började bygga. Och efter det så har jag hittat mycket intressanta saker.
Mm. Det kan jag verkligen tänka mig. Och hur kom du på idén att göra det här? För det här är inte kommersiellt drivet, utan det här är mer politiskt.
Ja, jag skulle vilja säga att det inte är politiskt drivet. Det var ungefär som ett hobbyprojekt som gick snett, tänkte jag säga. Nej, men det började med att jag började utvecklare. Jag skrev liksom bankomatprogram när jag var i tonåren i basic-språk och så vidare. Och det här var ju ett sätt för mig att, efter jag hade sålt mitt senaste bolag, så fanns det mycket tid över. Och då började jag koda på ett AI-system som jag själv liksom ville skulle vara handla väldigt mycket om att hitta avvikelser i stora datamängder. Och först började jag studera livsmedelsbranschen, eller liksom det här med att köpa saker. Och sen så gick jag mer över till att fundera på, ja, men finns det några andra sektorer där det kan vara mycket grejer liksom, där det ingen har tittat riktigt djupt? Och då tänkte jag, då började jag med kommuner. Och jag började bara med ett fåtal kommuner. Men efter jag hade fått upp det till 200 kommuner i slutet på förra året, då upptäckte jag att Herre Jesus, vilket material det är. Det här kommer ju revolutionera sättet att se på liksom offentligt material, offentliga handlingar som har länge varit en höstack liksom, där man ska hitta en nål i. Så då valde jag att publicera det helt utan något, liksom, någon politisk inriktning eller någon finansiell intresse i det egentligen.
Och vad är bland det värsta du har hittat?
Alltså det finns ju så mycket saker. Men jag vill säga det att den här Blocket-affären i Melleruds kommun, den tyckte jag liksom. Att man på Blocket ska hitta elverk, exakt 8 stycken begagnade för 2,1 miljoner kronor. Och ska åka då 70 mil till en övergiven militäranläggning för att hämta dem. Och dessutom ska det vara betalt på plats. Då får man ringa till ekonomiavdelningen och föra över pengarna. Och när jag åker dit ut själv, då upptäcker jag att grannarna säger så här, ja, men det är lite skumt där. Det kommer liksom lastbilar här på nätterna ibland. Och det är liksom att ingen reagerar ens på att kanske ska jag ta in offert från någon annan? Varför just Blocket? Varför just åka 70 mil till militäranläggning? Finns inga serviceböcker till elverkena? Det var det konstigaste jag varit med om.
Mm. Så att, blev känslan lite, blev du deprimerad av att se hur illa skött det är?
Absolut inte. Det var snarare så att jag blev liksom så här, kan det här vara det enda? För det här var egentligen det första caset jag upptäckte. Att det var så liksom otroligt, hur ska man säga så här, träffsäkerheten i verktyget var så hög. Jag tänkte så här, ja, men jag kanske får något fel och så får jag åka ut dit och sen träffar jag någon företagare som säger att det är inga konstigheter som har begåtts här.
Mm. Och vad gör du med all den här informationen som du samlar in? Lämnar du ut det till kommunen så att de kan bli bättre? Eller hur, vad är tanken?
Ja, man kan säga så här liksom att idag kan man ju själv söka på alla fakturor på kommun.jensnylander.com. Man kan liksom spåra leverantörer, man kan se vilka inköp som görs och lite sådär. Men själva liksom avvikelserna som sker i systemet, de har jag liksom inte valt att publicera med anledningen att jag är ansvarig utgivare för materialet. Och det har sagt att journalister och kommuner som kontaktar mig, de får ta del av det här materialet och får själv göra en bedömning hur viktigt det är att titta på olika saker. Och då är det mycket så här saker, till exempel som kommuner kontaktar mig och säger, ja, men nu när vi har hört talas vad du håller på med, kan vi få en lista på alla våra konstiga leverantörer eller konstiga fakturer? För de har ingen aning oftast heller, för det är miljontals fakturer. Och journalister ringer såklart och vill grotta sig ner i materialet. Och jag hjälper alla så gott jag kan. Det här är liksom en enmans show, så det är ju liksom begränsat med tid.
Mm. Men reaktionerna har varit positiva ändå. Man kan ju också tänka sig att kommunerna tänker, oj, här kommer någon som ska granska oss och som visar på massa felaktigheter, att man blir nervös och kanske lite ilsken snarare än att man ser det som ett sätt att bli bättre.
Man kan ju säga så att de kommuner som hamnar i min journalistiska gren, alltså som där jag publicerar artikel om vad som har hänt och vad som har gått snett, de kanske tyvärr av olika skäl väljer att inte prata något mer med mig. Alltså, det kan man ju tycka är synd, för tanken var ju inte att liksom hitta någon enskild skyldig person. Men samtidigt så måste man ju förstå att i såna här verksamheter förekommer såna här saker. Och då måste man kunna stå upp för dem inför sina invånare i den staden. Men i vissa fall måste jag säga det att det har varit lite svårt att få kontakt med alla kommuner. Några kommuner har varit väldigt duktiga. De kan till och med bjuda in och säga så här, nu ska vi träffas och diskutera de här grejerna. Medan vissa andra kommuner, de vill gärna inte ens svara på frågor.
Mm. Och det är ju väldigt, väldigt mycket som har kommit fram här. Bland annat såg jag att en del av granskningen visar på felaktigt angivna arbetstimmar, säkerhetsnycklar som har kostat miljoner men aldrig levererats. Hur tror du att de här uppgifterna skulle kunna bidra till att minska skatteslöseriet?
Jag tror att det jag försöker åskådliggöra är ju såklart olika fall, systematiska fall, där man till exempel, som du säger, att man köper in säkerhetsnycklar för 2,5 miljoner. När jag kommer och frågar, det är då man börjar leta efter dem. Ja, men de låg i en kartong hos en leverantör i en helt annan ort.
Mm.
Och har blivit oanvända i över ett års tid. Det är liksom alla de här sakerna jag försöker visa, demonstrera på något sätt att ja, men det är någon annans pengar. Hade det här varit mina pengar så hade jag ju inte varit särskilt glad att höra på min firma att det låg en kartong på 2,5 miljoner kronor på ett golv med säkerhetsnycklar. Så att jag tror att det handlar lite grann om att uppmärksamma problemen även för tjänstemännen och de som jobbar på kommunen. Att ni har ju aldrig blivit så här aktivt granskat någon gång. Och så kommer jag in och ska liksom lyfta på varenda lunta av papper och fråga varenda jobbig fråga. Det blir lite så här, man kan ju undra ibland, vad gjorde revisorerna? Men deras uppgift är ju egentligen inte att gå igenom fakturer, vill jag nog säga.
Mm. Har du fått någon känsla av, är det ett större problem i mindre kommuner än i större kommuner? Eller är det alla kommuner egentligen som har den här typen av problem?
Jag ser ju, nu har inte jag skrivit en artikel om varje kommun i Sverige, men jag ser ju de här problemen i större eller mindre omfattning hos alla kommuner. Så att, men det är vissa kommuner där jag ser att det sticker ut särskilt mycket. Men jag vill inte dra en slutsats och säga att de är sämre än någon annan. Men det kan tyckas märkligt att vissa har lite mer såna här avvikelser.
Verkligen. Och det är ju någonting principiellt med det här också. Att jag menar, om du i ett av dina bolag köper in de här säkerhetsnycklarna, ligger i någon låda, det är lite så här, fine, det är väl upp till dig. Det är dina pengar, det är dina investerares pengar. Du får göra lite vad du vill. Men här är ju någon annans pengar som man faktiskt varsamt ska hantera. Och många kommuner vet vi har höjt skatterna. Man skär ner på allt ifrån skolmat till saker som uppfattas som välfärdens kärna. Varför tror du inte att... Jag menar, hade man varit en företagare och så hade man går in i en dålig konjunktur, då försöker man ju vända på alla stenar för att se vad man kan skära där det har minst inverkan på medarbetare, på den operativa ledningen av företaget. Varför finns inte ett sånt tryck på kommuner?
Jag tror ju, efter att ha granskat nu många kommunala bolags styrelseprotokoll, så kan jag ju ganska snabbt konstatera att man har liksom inte en effektivitetsdiskussion, utan det handlar hela tiden om hur pengarna ska fördelas och inte så mycket om kraven på pengarna. Och det betyder ju att hade jag suttit i ett styrelse för ett kommunalt bolag som är länkat till min kommun, till exempel om det avser IT-kostnader till skolor, då hade jag ju sagt så här, varje år ska ni förbättra kostnaderna med 10%. Men varje år handlar det om, vad ska vi köpa in nytt till nästa år? För att budgeten är så här mycket pengar. Det handlar inte om effektivitet. Och det är bekymmersamt, för det leder ju till en dålig spiral, för att alla företag kämpar ju generellt sett med frågan om liksom, vad ska man säga så här, mervärde för både för kunden men också lönsamhet för bolaget. Och då är det ju liksom nästan förnedrande att se att på andra sidan då finns inte det, varken mervärde eller frågan om liksom hur ska vi leverera bättre pris nästa år till våra kunder?
Mm, verkligen. Och hur, om du hade varit kommunpolitiker eller kommundirektör, hur hade du säkerställt att man blir bättre på det här?
Jag tror ju att hade jag varit inom det politiska, då hade jag nog tillsatt utbildning. För jag tycker utbildning kanske löser mycket problem. För att rikta kritik mot enskilda tjänstemän, det har ju, jag tror jag, många politiker erfarenhet.
Och med utbildning menar du internt, när man blir bättre på upphandlingsfrågor? Och...
Ja, ett, när man attesterar en faktura, överensstämmer den med avtalet, ser det rimligt ut, vad står det på fakturaraden, står det något konstigt text? Det är en sten i det hela. En annan sten är att man på ekonomikontoret löpande gör leverantörskontroller för att minska liksom typ av ekonomisk brottslighet inom sina leverantörer. Och att man, när man gör inköp, att upphandlarna är utbildade mera så att man förstår att det här är någon annans pengar som vi ska ge värde för och vågar ifrågasätta saker tillsammans med beställarna.
Mm. Och vad är din bild? Hur stor del är, vad ska man säga, inkompetens att man inte gör det, och hur stor del är direkta felaktigheter och kanske till och med olagligt?
Jag fick den frågan faktiskt nyligen från en annan journalist också, och om man tittar då på det här liksom, det man kallar klantinköp liksom, där man kan bli bättre och konkurrensutsätta, så säger man ju liksom, om man tittar på de rapporter som har funnits, så någonstans 25-30 miljarder årligen om man liksom städar undan det problemet. Sen när det gäller sig om liksom osmarta avtal som man har skrivit mycket om, forskarna har kritiserat ut i det offentliga, liksom har skrivit dåliga avtal kallas det. Och det är ju liksom ett resultat av att man får ockerpriser på varor. Där är det liksom oklart hur mycket man egentligen går miste om. Och jag har gjort en beräkning som säger någonstans, ja, ungefär 30 miljarder går det bort där också. Och sen har vi den sista delen, och det är ju den här delen där man liksom aldrig konkurrensutsätter leverantörer under direktupphandlingsgränsen normalt sett. Och det är ju alarmerande att man bara, jag får en offert på 500 000, exakt på kronan. Och så säger man så här, ja men det blir bra det här.
Mm.
Ja men vadå, jag vill ha tre andra offerter minst. Det kanske kostar 495 från en, det kanske kostar 385 från någon, men det gör man inte.
Nej, verkligen. Och det kanske man hade gjort ifall det var ens egna pengar som man hanterade. Du har ju även granskat ICA. Vad var mest ögonfallande med det arbetet?
ICA-koncernen är en komplicerad apparat som många tror att det är ett franchise, men det är det inte. Utan det består av fristående handlare som då under ICAs makt, vill jag kalla det så, får en viss utöva sin business på ett visst sätt. Och det som jag hittade i ICA, det var väl att när man säljer varor till konsumenter som har varierande plånböcker, då är konsumenterna, det är viktigt att media kan granska den här verksamheten kritiskt och komma fram till liksom hur mycket pengar som går till de här olika butiksägarna. Och där hade man ju då kommit på ett system där man kunde göra en utdelning dagen efter sin ordinarie stämma. Man kan kalla det extra utdelning, man kan kalla beslut om vinstutdelning på extra bolagsstämma är det korrekta juridiska namnet. Och det gjorde att man lurade de här upplysningstjänsterna, vilket gjorde att journalisterna som då använde de här upplysningstjänsterna, de fick inte rätt material. Så när man publicerade sådana artiklar i media som sa ICA-handlaren där har tagit ut 1 miljon, ja, dagen efter då kanske han tog ut 10 miljoner.
Mm. Nej, verkligen. Och vad hoppas du att det här, nu går jag bort från ICA till kommun, region och myndighetsgranskningen, vad hoppas du att det leder till på lång sikt? Att man blir mer effektiv helt enkelt, eller?
Jag tycker ju att det här hoppas jag leder till en revolutionering av offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen har ju funnits med oss under en lång tid, men att begära ut dokument i miljontals och försöka sortera dem och söka dem, det är inte möjligt för allmänheten. Så det behövs ju såna här typer av lösningar för att allmänheten verkligen ska kunna få granska vart går mina pengar och vad händer egentligen med besluten. Så jag hoppas att det leder till fler tjänster, öppnare tjänster, mer information till samhället och media och att det i slutändan påverkar våra politiker som sitter på besluten sen, vad som man kan göra för att göra det mer effektivt.
Mm. Och att man kanske tar revisionen mer seriöst också på kommunnivå.
Ja, alltså jag tror ju såklart att med anledning av det arbete jag bedriver så är nog många bekymrade över att revisionen inte fungerar tillfredsställande. Mm. Att liksom Jens hittar det här, en egen mansshow som inte är revisor av någon speciell kaliber, är ju såklart, tror jag, för många oroväckande.
Mm. Jättebra. Jag tänker att vi byter ämne från kommungranskning till dig som företag och entreprenör. Du grundade Jens of Sweden när du var 24. kommer själv ihåg, jag hade en vit liten Yes of Sweden MP3-spelare, och det var ju skiftet precis från CD-spelare till MP3. Det var ju en revolution för oss som växte upp då. Med allt du vet idag, och du har startat flera företag efter det och investerar och så, vad hade du gjort annorlunda om du hade startat det idag?
Jag hade nog mer lyssnat på mina magkänslor och vad jag tycker rätt och fel i företagande. I tidig ålder då gjorde jag misstaget att jag lyssnade mycket på vad andra sa och tyckte. Och det upplever jag idag, att jag upplever själv att det är bättre att själv få fatta sina beslut och ta ansvar för dem. För att när man lever i den här, som du påstår, liksom revolutioneringen hela tiden i tekniktrender och skiften, då är det oftast väldigt få människor runt omkring det som förstår vad som händer egentligen. Det är ju ingen av mina kompisar som har förstått innan vad jag har hållit på med de senaste 2 åren som ska resultera i helt plötsligt en kommunkartläggning. Mm. Så att det är oftast så att vid de här revolutioneringarna eller man liksom teknikskiftet, då är det bara oftast du som vet bäst och ingen annan.
Mm. Och du lyckades sälja över 100 000 MP3-spelare på rekordtid med Yes of Sweden. Vad gjorde att du lyckades egentligen? Man kan ju tänka sig att det fanns ju, du var 24, att det fanns betydligt större elektronikjättar som borde sitta på mer information, som hade miljarder att kunna plöja in i ett sånt här projekt, men ändå lyckades du.
Men det handlar allt om att vara i tiden. Alltså, jag kände ju då att jag satt ju med vinnaren på datorn och liksom spelade mina MP3-låtar på datorn. Jag förstod ju någonstans att det måste digitaliseras ut i någonting som är bärbart. Så att för mig så tror jag det var bara ett tidsögonblick. Det var det som avgjorde. Många kan ju kalla det tur. Ja, absolut är det tur. Sen måste man ju såklart göra jobbet också. Man kan ju inte bara få tur och sen har man sålt 100 000 spelare. Så enkelt är det. Det är inte som en trisslott.
Mm. Hur gör man rent praktiskt? Du sitter där, spelar låtarna på din dator, inser det här. Vad gör man då? Första stegen. Hur finansierar du det? Hur teamar du upp med någon för att kunna producera de här?
Men jag brukar säga så här, liksom, det är lite sån här urban style, liksom, att man, precis som när jag började bygga AI-systemet, man är lite scrappy and happy, liksom, man försöker få ihop det man kan få ihop. Nu har man ju mer pengar såklart än vi hade när jag var runt 20 år gammal, men jag tycker liksom att många gånger försöker man liksom ösa ner. Nu har det varit den här riskkapitalagendan, liksom, det ska vara kontor, det ska vara liksom, man ska marknadsföra sig på alla dessa moderna platser och så vidare, men oftast så är det att sätta sig i ett rum, 4 pers, och bara knäcka koden för vad det är man ska bygga och vad man ska sälja. Det är oftast mer lönsamt. De där första tusentals timmarna, det är de som gör skillnaden. Så jag tror att det handlar bara om att skriv inte affärsplaner, krångla inte ner i saker, försök få fram någonting, även om det är en habravinkel av produkt från början, som visar på att du har kommit någonstans. Det är liksom så som man skapar framgång, tycker jag.
Mm. Kommer du ihåg ögonblicket eller perioden där du kände, fan, det här slår ju, det här går bra?
Ja, alltså det kände jag ju. Alltså, jag brukar alltid ta den där beskrivningen över faxmaskinen som jag köpte först. Den kunde kanske ha 50 ark och sen skulle SIBA då, och on-off som hette på den tiden, faxa in beställningar. Det var så man gjorde. Och då 50 sidor trodde man, det skulle ju räcka länge. Ja, första dagen, då hade jag fått 400 beställningar.
Mm.
Så att det liksom, det här surrealistiska gick så fort. Liksom. Man var, där på 1,5 år hade jag ju liksom fått ett bolag som var, alltså kallar det Nordens största inom MP3-spelare.
Mm.
Men det gick ju lika fort ut för såklart. Så.
Mm. Och 2006 startade du Jace, ett premiumvarumärke med högkvalitativa hörlurar. Hade du lärt dig något från Yes of Sweden-tiden?
Ja, det hade jag gjort. För det första så är det ju det att Yes of Sweden drabbas ju av en sjunkande kraftig marginal tillsammans med mycket konflikten med musikbranschen och andra. Och när det gällde hörlurar så förstod jag att nu är det dags att flytta musiken in i mobilerna. Alla tänkte så här, men vadå, jag lyssnar inte på musik i min mobil. Smartphones fanns ju inte. Men jag sa att nej, men det är på väg att ändras. Och ett år efter jag startade Jace så kom ju första iPhone 1.0 liksom, eller 1. Och man kan väl säga så här, liksom, på något sätt, det jag tog med mig var väl att det måste vara högre marginal på produkterna. Vi måste kunna ge kunderna en bättre service när någonting går snett. Yes of Sweden levde ju hela tiden på marginalerna som inte var så stora.
Mm. Och även där lite samma fråga. Direkt när man tar sig tillbaka till 06 så tänker man, oj, starta ett företag som producerar hörlurar. Det finns det många andra som kan göra och som har erfarenhet från det här i många, många år. Vad fick dig att våga ta det klivet?
Nej, men det var samma sak, att man satt där på sin arbetsplats och insåg att människor hade älskat de här hörlurarna som hängde runt halsen och var små i örat. Och jag förstod någonstans att om det kommer smarta mobiler, jag kallar det inte smarta mobiler på den tiden, då så kommer ju det totalt revolutionera tillbehörsförsäljningen. Så min agenda var hela tiden att snabbt producera ett fåtal modeller som är liksom mycket bättre än det som finns hos konkurrenterna då. Men hörlurarna var ju dyra. Alla riskkapitalister bara, men vem betalar 1500 kronor eller 1000 kronor för ett par hörlurar?
Och om jag går tillbaka där i början, hur fick du kapital till det här?
Jag hade ju inget kapital när jag började min resa som 20 år gammal. Jag hade väl några tusen lappar på bankkontot. Jag hade ju tur att min fru, ja, nuvarande fru, då var en sambo, att hennes pappa hade lite pengar och kunde låna ut under en tidsperiod då vi skulle köpa in varor. För det var ju det som var svårast, att finansiera inköpen av varorna. Men det var tuffa tider, det var det. Men jag lyckades harka mig fram. Jag hade inga andra finansiärer i det första bolaget.
Och det senaste riktigt stora projektet, det var att digitalisera körjournaler. Bolaget Automile, som vi pratade om lite i början, startades 2014 och såldes oktober 2020 för cirka 1 miljard kronor. Affärsidén var att erbjuda digitala körjournaler som en tjänst till företag. Hur ser du tillbaka på den tiden? Det är från musik till bilar.
Men i Automail fick jag ju kombinera all min kunskap på både hårdvara och mjukvara. Mjukvara som jag egentligen starkast på. Och jag fick ju också hamna i en tidsperiod 2014 då liksom riskkapital och venture cap liksom var hett. Och jag fick liksom flytta till Silicon Valley. Jag fick vara där 3 år. Och det här bolaget gjorde en astronomisk resa som på 6 år lyckas gå från 0 till ungefär 180 miljoner i abonnemangsintäkter. Det gick ju inte lika fort som på Jens och Sweden, men här fanns det ju ett större värde. Det fanns ju ett större bas av kunder. Och jag tycker att den tiden minns jag ju från en ganska liksom närtid som en liksom, det vill jag göra igen, ungefär så. Liksom. Jag vill tillbaka, kan någon skicka tillbaka mig till 2014 och få sitta lite scrap i skrubb och koda och sen ser plötsligt så blir det stort. Dit längtar jag tillbaka.
Ja. Hur vet man när det är rätt att sälja egentligen?
Så här, allting handlar om energi såklart. Så länge du är vd för ett bolag och driver bolaget och har energin, då går bolaget bra. Men om energin går ner och att du börjar se trender i marknaden som är förändringsbara, då måste du också fundera på vad nästa steg är. Jag var ju ute tidigt och funderade på förändringsbeteendet, att man kanske kommer konsolidera aktörer och så vidare. Så jag var ute i god tid. Sen vet ju inte jag, var det rätt ögonblick eller inte? Ja, men ja, det resonerar jag inte kring idag, utan jag gjorde affären tillsammans med alla andra ägare, så gick jag vidare.
Och där finns ju andra vägar, om man känner det på marknaden. Ett annat steg hade ju kunnat vara att det är du som köper andra bolag, att du kanske blir uppbackad av ett riskkapitalbolag. Drar man upp på en stor whiteboard och liksom, vad är de potentiella vägarna här? Eller kände du, energin börjar gå ner, jag vill gärna lämna över här nu?
Jag tror att det var det som det handlade för mig i Automile var framförallt att jag förväntade mig en konsolidering inom mitt branschsegment. Och då var jag antingen nödgad till att resa mer kapital för att köpa mina konkurrenter, eller så var jag tvungen att sälja Automile till konkurrenterna eller de som var intresserade av att komma in i branschen. Så att det fanns de två valmöjligheterna, och jag valde den senare, att sälja bolag till en konkurrent som kunde ta det vidare. Sen om jag hade slut på energi, nej, det vill jag inte säga att jag hade. Jag hade mycket energi, men givetvis, det var ju 6 slitiga år liksom, fram till det att jag sålde det.
Om man skulle vilja göra kanske inte exakt din resa, att starta ett MP3-bolag nu känns lite utdaterat kanske, men vilka personliga egenskaper tror du är viktiga om man ser generellt på företagande?
Jag tror att drivkraften, att liksom committa sig 100%. Många säger så här, men ja, men jag är redo. Ja, vadå redo? Förstår du att det kan betyda att vi hörs mitt i natten, när som helst i princip. Alla ska få sin sömn, alla får sin familjetid. Men man jobbar jämt, man har jobbet i skallen, man försöker lösa problem hela tiden. Och den mentaliteten, den hittar jag hos väldigt få, ska jag säga, än idag. Det finns, men oftast kanske den spretar, de gör för många projekt samtidigt. Eller så tror de att de har energin, men de har inte energin när man väl kräver den.
Mm. Så hungrig, det är, om du ska investera i mitt bolag, då tittar du om jag är tillräckligt hungrig eller inte.
Exakt så.
Mm. Och du jobbar ju nu med egna investeringar. Hur organiserar du den processen? Får du en idé, leta branscher eller pitcha folk till dig? Hur går processen till?
Men från början när jag började syssla med professionella investeringar så gjorde jag alla misstag. Alla investerare gör liksom att förlita mig för mycket på vad andra säger. Nu har jag vänt det. Jag gör bara datadrivna investeringar numera. Och det betyder ju att jag baserar det på data som finns runt bolagen. Sen har jag min modell för det. Så liksom teknisk modell. Hur man ska liksom på ett eller annat sätt ta reda på vilka trender man ska gå efter. Och då har jag upptäckt även i det finansiella systemet så finns det ett stort behov av såna här typer av AI-tjänster och andra tjänster som kan automatisera mycket, för att det är väldigt svårt för gemene man att veta, kommer den där aktien gå bra eller den där fonden gå bra? Det är svårt.
Mm, verkligen. Och något som slår mig hos många företag och entreprenörer är att när man har lyckats, vad ska man säga, materiellt ekonomiskt, så är det väldigt få. Ett alternativt spår hade ju kunnat vara, du har massa pengar, du lägger in allt på indexfonder, du reser runt, dricker vin och har det trevligt. Vad är det som driver dig att ändå liksom välja enskilda bolag, att starta egna projekt, en kommungranskning? Varför har du tid för den här podden och inte hänger i Spanien och dricker vin?
Jag är ju född och uppväxt med det här liksom att man plockar sin potatis liksom, oavsett hur lång tid det tar. Och var det kanske bättre att köpa den billigare på Ica? Det jag försöker säga är att liksom, det finns ett nöje för mig att göra det här också. Inte på så här liksom att ett nöje som betyder att jag alltid tycker det är roligt. Men det jag menar är att det är ett sätt för mig att på ett eller annat sätt lämna vidare någonting jag påbörjar. Alltså, att sitta och dricka vin i Spanien är ingenting som intresserar mig. Jag kodar hellre eller bygger gärna hellre någonting. Så att jag tror att svaret ligger liksom i det här hur man är van med sin uppväxt och vad man har gjort under den. Men jag föredrar alltid liksom jobbet, tyvärr, framför mycket annat.
Tyvärr kanske man inte behöver säga eftersom det är ett stort intresse. Du har ju även köpt en del fastigheter. Det känns som att det ligger ganska långt från ny teknik och kodande. Varför började du med det?
Nej, alltså det var väl... vi är tillbaka till den här frågan igen. Att man gör för mycket vad andra gör. Man tittar på hur de får sin avkastning. Och jag började med det också, men har väl insett att fastighetsprojekt är inte min grej. Och jag har många vänner inom fastighetsbranschen, så jag är mera tillbakalutad i fastighetsfrågor. Inte på grund kanske av att marknaden har förändrats så mycket, men bara på grund av att jag tycker det är så mycket lyckosökare i den marknaden på något sätt. Jag hittar ingen vett och etikett, som jag brukar kalla det alltid, i den branschen.
Mm. Har du något tips till andra företagare som sitter på lite överskottslikviditet och som har tittat på fastighetsbranschen?
Ja, alltså... Jag lever ju fortfarande i den här tron att Sverige bygger fortfarande för dyrt. Det är för mycket bestämmelser och för mycket krav som kommer från olika branscher. Det är lite oroande, för om byggkostnaden hela tiden ökar så betyder det att lönerna hela tiden måste öka, vilket vi har märkt med vår inflation att det blir ett problem när saker inträffar i världen. Så jag tror att ska man tänka på fastighetsbranschen i framtiden, så måste man titta på hur kan jag bygga ekonomiskt och hållbart? Hur kan jag inte bara maximera min egen vinst, utan man måste tänka på de man bygger åt också, att de måste ha råd att bo i de här byggnaderna.
Mm.
Eller hyra dem under företag.
Du har ju varit med om många medgångar, men också en hel del motgångar. Och många känner nog igen sig i bilden av att det ofta är väldigt tufft. Hur tar man sig igenom en ordentlig käftsmäll?
Jag tror ju att allting handlar om att man inser att man lever. Alltså, det är ju faktiskt inte så att du har inte blivit liksom olyckligt drabbad i en trafikolycka eller annars. Som jag menar liksom att det händer saker, att det går dåligt, du får slut på pengar på kontot. Det, kommer jag ihåg det, materiella frågor som slår hårt mot oftast huvudet och liksom kreativiteten och så här. Men jag brukar alltid slå bort dem där och säga så att jag tur att jag lever, skulle jag få slut på pengar så kan jag alltid liksom lösa det då. Då får jag väl bo i någon liksom på ett spartanskt sätt eller ta de pengar jag har och liksom vara försiktig på vissa ställen. Så jag tror att det är oftast så att man måste programmera om sig själv. Jag ser ju många entreprenörer som till exempel när det går dåligt ska de säga upp folk. Då blir de så här, ja men vad trist, jag kände ju den och den. Ja men absolut, men det här är en verksamhet. Man ska såklart ta ansvar för de anställda. Man måste också komma ihåg det att det här är ju en del i det vad du ska göra. Du behöver inte känna ånger för att du behöver säga upp folk. Ibland så tror jag att folk tänker för långt. Liksom.
Mm. Och på tal om just det, nu går vi in i dystra ekonomiska tider. Du har varit med i flera konjunkturcykler. Vad är dina bästa tips till företagare som just nu har det väldigt tufft?
Jag tror att man måste hushålla om sina pengar. Alltså, jag har ju sett många nu som tror så här, men det går ändå att hitta något kapital. Svaret är nej. Alltså det du har på bankkontot nu, det ska du vara extremt försiktig med. För att det är det enda som kan säkra framtiden när den nu är så osäker. För jag tror ju oftast att när jag ser på även de här stora techbolagen att liksom kostnadsbasen är fortfarande för stor. Liksom. Man måste ju liksom klä om de här bolagen. Det är inte okej att bränna de här pengarna. Och det tror jag aktiemarknaden börjar säga ifrån nu på många bolag. Så att jag tror att hushåll med pengarna, inga onödiga inköp. Se till att det inte blir liksom för mycket löneutökningar och för mycket liksom ge bort saker. Utan det är tufft för alla. Det innebär att alla måste dra in på saker.
Mm. Och vad är dina bästa tips till personer som kanske lyssnar på den här podden? Säg lite yngre som vill göra din resa men som kanske inte riktigt har startat ett bolag än. Men man kanske är lite sökande. Vad borde man göra då?
Tänk stort från början. Tänk så här att du ska... När du var nästan lite så här aggressiv i ditt tänkande. Det är nästan så här, du kan tänka att det är orealistiskt. Jag ska konkurrera mot typ Apple. Liksom. Alltså, det är så här att du, för att det är ofta så när du intalar dig själv att du ska bli stor och stark på någonting så betyder det ofta så att du har en chans faktiskt att lyckas inom den delen. För att man ska komma ihåg det, gamla bolag lär sig långsamt. Särskilt de som omsätter mycket pengar. Och hittar man en sån bransch så är det perfekt. Sen ska man komma ihåg nästa sak, det är att hushåll med resurserna och fokusera. Jag ser många unga entreprenörer som springer på många projekt och inte hittar vägen framåt. Jag brukar säga det att ta med dig potentiella kunder tidigt. Strunta i vad de tycker är rätt och fel. Lyssna bara. Och sen när du har lärt dig till slut så kanske du hittar den öppningen som du har letat efter. Och sen bygger du. För många bygger i flera år och så ska de komma ut med någonting. Sen inser de att det här var inte vad kunderna ville ha. Det var för dyrt eller komplicerat. Eller det var inte de efterfrågade funktionerna. Så att vara tidigt ute och marknadstesta och att vara liksom fokuserad och sen bränn tusentals timmar i ett rum tillsammans eller online tillsammans.
Mm. Jättebra tips. Och när man då har kommit steget längre, man har en produkt eller en tjänst, det säljer bra i Sverige och man överväger att börja etablera sig i andra länder, vad borde man tänka på då?
Ja, där ska jag, eftersom jag har erfarenheten med det med Automail, kan jag säga det att om du då tar dig själv som vd och flyttar till ett annat land och sen tror du att hemmalandet där du utgick ifrån kommer sköta sig själv så tror du fel. Du måste ha en organisation på plats som funkar för det här. Och vart du som vd ska vara, det är oftast där det behövs en, vad ska jag säga, byggas en ny kultur för bolaget. Så till exempel ska du etablera ett kontor liksom i USA och du har ingen medgrundare som ska flytta till USA. Ja, då kanske det är rimligt att du måste flytta dit faktiskt att göra det. Men då måste man ju tänka på konsekvenserna. Om det inte finns någon hemma att skrapa upp det som är i de andra länderna, då är det är en risk. Så att det är nog det är så jag skulle sammanfatta det.
Mm. Och på det temat, kompetensförsörjning, rekrytering är ju oerhört viktigt för särskilt växande bolag, men alla företag i stort. Vad, om jag söker jobb som på något av dina företag, vad kommer du, vilka egenskaper kommer du leta efter? Vad är viktigt när du sitter i rekryteringsprocessen? Du måste ha gjort hundratals intervjuer. Vad är det första du letar efter?
Det första jag letar efter, det är liksom att man är påläst hyfsat inför området. För det är oftast det som visar på hur intresset är. Så att man kommer dit och är påläst om bolaget man träffar eller känner till hur produkten fungerar. Det bästa är oftast om man till och med har använt produkten. Och till och med man har pratat med någon kund innan. Det är liksom, då är det gold star, liksom. Guldstjärna, om man till och med har lyckats prata med en kund. För jag tycker ju att det visar ju på att man är intresserad. Man kan tänka sig att vara kritisk mot saker. Och det finns ett utrymme för att vara högt i tak. Sen när det gäller den akademiska erfarenheten så är det mycket mindre viktig för mig inom specifikt de branscher jag jobbar med. Men det är såklart att söker jag en utvecklare så vill jag se vad är det för kreativt de har skapat. Inte bara i sina konsultgig, utan vad har de skapat själv? Har de löst SJs bokningsproblem när det var som värst? Ja, men då blir det liksom en guldstjärna. Mm. Så det är det som avgör det. Jag är ganska så här, kanske annorlunda i den processen och tänka runt människor. Men oftast handlar det om liksom deras drivkraft, intresse för produkten, lösningen. Och inte så mycket vilka konsultgrejer de har gjort åt andra bolag.
Mm. Om man tänker sig en skala då mellan... Och det behöver inte vara en skala, man kan ju vara båda samtidigt. Men om man tänker sig den tekniska profilen, säger jag, du rekryterar en ledningsfunktion. Den tekniska profilen, att man har kanske programmeringsbakgrund å ena sidan. Och mer svårmätbara egenskaper. Hunger har vi pratat om tidigare, ambitiös, visionär, kreativ. Hur balanserar man dem?
Ja, det beror ju såklart på vilken roll man anställer personen till. Är det en ekonom, då vill man ju ha stabilitet och liksom kontrollfreak och sådär. Men anställer man en kreatör för till exempel liksom grafisk gränssnitt eller utveckling, då vill man ha en människa som liksom uppvisar kreativitet genom att liksom ha byggt saker själv på fritiden och sådär. Så att jag tror att det avgörs lite från bransch till bransch, men jag vill ändå säga så här, liksom, det jag värderar högst, det är den där drivkraften. För tidiga skeden, då är den är ju obetalbar. Du kan ju betala hur mycket som helst för den människan och ändå få ut så mycket värde tillbaka.
Mm. Sista fråga då. När man etablerar sig i andra länder, antingen att man köper ett företag där eller man börjar exportera eller man öppnar upp en filial, är det väldigt det skiljer sig såklart mellan olika länder, men hur den kulturella dimensionen av det, är det svårt som svensk att göra affärer i USA eller andra nordiska länder, andra europeiska länder?
Jag flyttade till USA 2016 och fick ju lära mig mycket på den vägen, och det är stora kulturella skillnader liksom, och de är ju kniviga om man aldrig har varit med i de här länderna tidigare. Sen kan man ju ifrågasätta, är de här kulturella skillnaderna värda, hur mycket de är värda att investera i versus att bygga en kultur som kanske är lite annorlunda mot hur det har sett ut på marknaden tidigare. Det kan jag inte svara på, men jag kan säga som i USA då, där handlar det ju väldigt mycket om titelfrågor till exempel när du anställer folk. Och det är väldigt mycket hoppande mellan bolag, i alla fall i Silicon Valley. Nu har det ju förändrats då. Men det är ett orostecken tycker jag. Jag vill vara en förändrare av det och säga, ska man jobba hos mig, då vill jag att man är kvar i minst 3 år. För det känns ju väldigt konstigt att bara efter 1 år, då har jag fått någon ny titel och ska jobba någon annanstans.
Mm. Så titeln när man rekryterade, det var verkligen viktigt?
Ja, det var superviktigt. Alltså. Ja. Det var helt galet i Silicon Valley. Liksom, allting handlar om titeln hela tiden.
Mm. Mer och än lön och vilken typ av bolag och...
Ja, man skulle med lönen kom ju med titeln. Så det innebär att när man sökte en större titel, då fick man ju mer lön. Och sen var det LinkedIn hela tiden. Ja, då ska jag skriva att jag blev det. Liksom man bara, men snälla värld. Liksom, ska hela världen handla om vad du skriver på LinkedIn?
Mm. Jag sa att det var sista frågan, men en allra sista fråga då. Vad är, om du tittar tillbaka på din företagartid, vad är det absolut roligaste? Och gärna beskriv någon händelse, en ny stor kund, du flyttade till USA. Vad var det absolut roligaste?
Jag kommer ihåg ett tillfälle då, det var på en sen eftermiddag i USA, det var i natt i Sverige, och jag hade upptäckt att vi hade klantat till det i vårt fakturasystem mot kunder. Liksom. Det var inte ordning och reda. Och jag ringer min medgrundare Felix och säger, du får ju fan bygga om hela fakturasystemet. Han bara, ja men klockan är typ 3 så här. Ja, men jag börjar koda nu, sen när du vaknar då kodar du resten. Mm. Ja, men vi gör det då. Och dagen efter, då var vi klara. Liksom känslan över att det handlar bara om beslut får det gjort. Alltså det är liksom, det gör sån otrolig skillnad i mentalitet och business när man gör det. Då har man som roligast oftast.
Verkligen. Stort tack Jens för att du gästade Företagarpodden och tack alla ni som har lyssnat. Vi hörs snart igen. Klippningen den är gjord av Petra Thieu och avsnittet är producerat av David Hagen. Tack för att du har lyssnat.